Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, den andra söndagen i fastan. Så skriver evangelisten Markus i det 14 kapitlet och från den 3 versen. När Jesus var i Betania och låg till bord i Simonens betälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra: varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen, där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, Jesus befinner sig i Betania. Det är strax före påsk och Betania ligger några få kilometer från Jerusalem. Jesus är nära slutet. Och Markus har ramat in dagens text. Han berättar först om att översteprästerna och de skriftlärda söker efter ett tillfälle att gripa Jesus. Det händer 2 dagar före påsk och sen kommer dagens text. Och efter det berättar han om hur Judas går till översteprästerna och erbjuder sig att förråda Jesus. Det verkar inte vara kronologiskt beskrivet. Och det förklarar också varför Markus inleder med att endast säga när Jesus var i Betania. När vi läser i Johannes ser vi att Jesus är i Betania 6 dagar före påsk. Och sen rider han in i Jerusalem. Så Markus vill sätta stämningen genom att berätta om 2 händelser som handlar om samma sak. Före och efter att han beskriver Jesu besök i Betania. Och kvinnan som smörjer Jesu fötter. Översteprästerna och de skriftlärda vill gripa Jesus för att döda honom. Och Judas bestämmer sig för att utlämna Jesus till hans fiender. Han ska förråda honom. Det vi läser idag sker i detta sammanhang. Och det vi läser idag är samtidigt väldigt annorlunda mot de onda planerna mot Jesus. Han ligger till bords i Simonens betälskes hus. Vi förstår att Simon tidigare har varit spetälsk. Men eftersom han nu tar emot besökare så måste han ha blivit fri från sin spetälska. Och vi kan anta att han är en av de många som Jesus har helat. I så fall har han anledning att bjuda hem Jesus. Nu står det att det kommer en kvinna med en oljeflaska. Det står inte vem hon är. Men när vi läser Johannes så förstår vi att Markus har utelämnat flera viktiga detaljer. För det är ingen tvekan om att Johannes återger samma händelse. Han skriver: 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem i sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Jag vill se att Markus berättar att hon hällde olja över Jesu huvud. Och Johannes berättar att Maria smorde Jesu fötter och torkade dem i sitt hår. De betonar olika detaljer. För oljan hälldes på Jesu huvud och rann ner. När hela flaskan tömdes över Jesus. Så även fötterna blev smorda. Men man kan ändå fråga sig, varför berättar inte Markus om vem kvinnan är? Att det är Maria, Martas syster och Lazarus syster. Varför berättar inte Markus eller någon annan före Johannes om Lazarus, som Jesus hade uppväckt från de döda. Ja, vi får ett svar till detta i Johannes egen skildring några verser senare. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där. Och de kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Det är inte underligt att de tidiga kristna inte vill påminna om Lazarus. Det skulle ju riskera att på nytt väcka mordplanerna som fanns mot honom. Lazarus var ett levande bevis för Jesus. Och på liknande sätt kan man ha velat hålla Marias identitet dold för allmänheten. Hon var ju Lazarus syster, och hennes handling kunde också väcka vrede bland kyrkans fiender, så att de skulle vilja skada henne. Men Simon den spetelske, han nämns. Jesus är hembjuden till olika personer. Det är inte lika anmärkningsvärt. Inte som att bli uppväckt från de döda. Eller att smörja Jesus med mycket dyrbar olja. Men också ha Jesus på besök, förstår vi ju, egentligen är någonting väldigt stort. Markus nämner alltså inte allting. Men när Johannes skriver några årtionden senare, som människor hunnit dö, då har man inte samma behov av att skydda dem. Också de här omständigheterna påminner oss om den mordiska stämning som omger dagens text. Och samtidigt får de Marias handlande att framträda så mycket klarare. Hon älskar Jesus. Och nu när han går mot sin död så smörjer hon honom i förväg. När Jesus var i Betania och låg till bord i Simon den spetelskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Ja, nardusolja var dyrbart. Och det är äkta nardusolja, som den kommer från Indien, från Himalaya. Det är exklusivt. Men kvinnan vill att Jesus ska bli smord med denna olja. Kvinnan som vi vet är Maria, Martas och Lazarus syster. Hon häller den dyra nardusoljan över huvudet på Jesus. Och vi förstår av Jesu ord att Maria gör detta för att hon vet att Jesus kommer att dö. Hon vill visa Jesus sin kärlek innan detta sker. Och hon vill visa sin tacksamhet. Lärjungarna hade gång på gång fått höra om att Jesus gick upp till Jerusalem för att dö. Och trots det hade de inte förstått vad Jesus menade. Men Maria hade förstått. Jesus är på väg till Jerusalem för att dö. För att dö för sina lärjungar. För Maria, Marta och Lazarus. För dig och mig. För alla människor. Och nästan ingen förstår vad som håller på att ske. Jesus är på det stora hela ensam i detta. Att ingen förstår vad han nu är på väg att göra. Att han ska förrådas, hånas, plågas och dödas. Allt detta kommer människor att göra mot honom. Han kommer att be i ångest i Getsemane. En angå mot sin dom. När inte bara människor utan också Gud ska överge honom. Han har stannat i Betania när de alla är på väg upp till Jerusalem. Han är bland sina lärjungar, men de förstår inte vad han nu är på väg att göra och vad han säger. Men Maria förstår och hon ser. Det måste ha varit en tröst och uppmuntran för Jesus inför den fortsatta vandringen mot Jerusalem. Maria ser och förstår, men några av lärjungarna blir istället upprörda och arga på henne. Några blev upprörda och sa till varandra: varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Ja, en denar var en dagslön. Så mer än 300 denarer, det är nästan en årslön. Det ser ut som slöseri för en ytlig betraktare. Är så dyrbar olja hälls ut. Men den som förstår vad som nu håller på att hända ser att Maria gör någonting gott. Jesus förklarar: låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Vi ser också av Jesus svar att vi kan inte handla som Maria gjorde. Men mig har ni inte alltid. Nu hade hon tillfälle att visa kärlek till Jesus. Nu var Jesus där framför henne, och snart skulle han dö. Hon kunde direkt göra något för Jesus, en god gärning mot honom. Och hon smorde hans kropp i förväg för begravningen. Det betyder inte att man inte kan göra någonting nu efter att Jesus fullbordat sitt verk och stigit upp till Fadern. De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Det finns alltid människor i behov i vår omgivning. Vi behöver inte leta länge för att finna någon som behöver något som vi har. När Jesus säger detta ord så är det för att förklara att de inte alltid kommer att ha tillfälle att göra gott mot honom. Men nu har de tillfälle. Men det kommer att finnas otaliga tillfällen att göra gott mot de fattiga. Och just detta, att vi alltid kan göra gott mot människor i behov, det blir vår tillämpning om vi vill göra någonting praktiskt. Men det är samtidigt inte huvudpoängen. Efter dessa ord säger Jesus: jag säger er sanningen, överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Ja, det är ord som vi får sägas ha uppfyllt och fortsätter att uppfyllas också i denna gudstjänst. När vi får höra om Jesus sista dagar får vi också höra om vad Maria gjorde för honom. Och den ära som hon får, den får hon för att Jesus är den han är och för att han nu ska gå till korset. Det är den viktigaste händelsen i världshistorien, när världens synd sonas, när Kristus vinner förlåtelse åt dig och mig. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Ja, vi vet och förstår att han som sonade världens synder är mer än en människa. Hela fullheten bodde i honom. Eller som Paulus också skriver: i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Ja, så kunde frid skapas i kraft av hans blod. Och samtidigt är han människa, så att han kan representera oss. Det som du och jag har dött, det finns inget mer straff för oss. Han är människa så att han kan lida, blöda och dö. Han är människa som kan bli hungrig och trött, som kan bli ledsen, ensam och övergiven, som kan känna oro och ångest. Han är sann människa. Han är som vi, men utan synd. Och så frälser han oss. Men han kan också själv ta emot hjälp. Han kan själv ha glädje av uppmuntran. Och han kan behöva uppmuntran, på samma sätt som han snart behöver en åsna för att rida in i Jerusalem. Han tar emot hjälpen med glädje. När vi tänker på hur Jesus går till korset, hur han går ensam för oss, så kan vi önska att vi kunde göra något för honom. Vi kan därför glädjas när vi ser att Maria faktiskt fick göra något för honom. Och detta är nu gjort, så att det förkunnas tillsammans med budskapet om frälsningen. För allt får sin betydelse av Jesus själv och av vad han gjorde. Han har sonat dina och mina och Marias synder. Det handlar alltid ytterst om honom som har älskat oss och utgivit sig för oss. Vad kan vi då göra? Ja, när nu Kristi verk är färdigt så har vi fortfarande människor omkring oss som har olika behov. Det kommer att finnas så länge världen står. Och som kristna är vi fria att tjäna. Amen.